Jag har stängt av vattnet här. Och då är det lite så här småjobbigt när man ska spara på vattnet och göra sina morgonbestyr med typ rensa ansiktet.
Mm. Det låter lite bökigt faktiskt.
Ja, men det är ju det.
Speciellt om man har en hund som bajsar inomhus, då vill man gärna ha vatten.
Ja, nu har inte vi några hundar som...
Nej, bara barn.
Ja, fast de bajsar inte heller inomhus. Vi har ju en sån här förbränningstoa. Alltså det här är sånt... Det är så jäkla high-tech så jag fattar ingenting. Förstå, den eldar upp allt. Den eldar upp allt. Det är bara borta, det är bara aska.
Vet du att det är Bill Gates som har varit med och tagit fram den här toan?
Nej, vadå? Har man sett det i dokumentär? Hur visste du det?
Han blev intresserad av men just de håller på mycket med deras stiftelse med liksom rent vatten och toa liksom, för att det är alltså kolera och diarré och så är ju en av de största dödsorsakerna för barn i liksom tredje världen, och då så gäller det ju att ha bra toalösningar, och då kom de ju fram där, eller då finansierade ju han någon snubbe som liksom trodde på, alltså, fattade att liksom i liksom Afrika och Asien och så kan man inte bygga stora avloppssystem som vi har i västvärlden, utan då får man göra på ett annat sätt, och då kom de på den här förbränningstoan.
Just det. Ja, det är ju fantastiskt. Den är ju fantastisk i sig också. Jag tror att den klarar, jag tror att det är typ 1200 sittningar. Eller vad det är.
Mm.
Och sen byter man, sen slänger man, nu vet jag inte riktigt, vi har som sagt är helt färska på det här. Men jag är i huset i alla fall. Och det är mysigt. Och det är mörkt och det är tyst. Och det är lite läskigt sådär på kvällarna när man går ut och det är becksvart överallt.
Ja, det låter
men,
lite.
Men, Mm. Nej, men det är soft. Nu har vi varit ute hela familjen sen i torsdags och gjort, satt ut en pumpa på verandan och gjort pumpasoppa och spelat Yahtzee och titta på tv och sådana där grejer. Ikväll, idag är det lördag när vi spelar in det här. Du hör ju det här på söndag, kära lyssnare. Men ikväll är det ju
eller någon annan dag.
Filmkväll. Vad sa du?
Eller någon annan dag. Man behöver ju inte lyssna på...
Nej, det är sant.
På release.
Nej, det är sant. Och vi är lite svajiga när vi släpper. Men däremot så kommer vi idag lördag ha en filmkväll med Malcolms fotbollslag. Och lite sådär spännande. Jag och en av papporna har suttit hela veckan och spanat vilken film vi ska kolla. De här är 11 bast. Ena sidan av oss vill ju att de ska bli lite skrämda. De flesta föräldrar säger att de tror att deras barn klarar grejer. Å andra sidan av oss vill inte att de ska bli påverkade av massa dåliga, sunkiga värderingar som kanske finns i gamla klassiska skräckfilmer, eller å andra sidan liksom moderna också och sådär. Så det fram och tillbaks. Det började med att vi konstaterade att ja, men det borde ju funka, nytolkningen. För den handlar om ett gäng kids, den är läskig och sätter du 10 stycken 11-åringar i samma rum med godis och snacks. Det är inte som att de sitter och du vet, tyst och respektfullt super in atmosfären i filmen, utan de hoppar ju runt, springer och skrattar och stojar och fnissar om de blir rädda liksom.
Ja.
Så att vi tänkte att den borde funka. Sen har det blivit
då ska
lite
ni inte vara på landet.
Nej, vi är inte på landet, vi är väldigt moderna Hammarby Sjöstad.
Ja.
En liten minibiograf som en förening har. Och då är det så här, jag var lite emot så här att det ska vara så gory, grejer som ska lemlästas och flygas av och grejer, och vi är lite olika där. Så jag tipsade honom om Paranormal Activity. Har du sett den?
Ja.
Ja. Och så såg jag den igen. Var det här om natten. Dagen innan jag åkte ut till huset. Jag har ju gått och nojat med, alltså den är ju så vid, jag tycker den är superbra, alltså en superbra filmskapelse, sättet de har gjort den på. Visst, de förfinar ju och inspirerades mycket av Blair Witch, men jag tycker den är så bra för att den är så vidrig, den är så läskig och de visar egentligen aldrig någonting. Det är så otroligt små medel och egentligen bara ljuddesign som gör att den är så fruktansvärt läskig, tycker jag. Ja.
Mm,
och då tänkte han efter att han hade sett den, vad sa du?
Jag håller inte med, men...
Nej, okej. Okay. Men du håller ju på Liverpool också, så att...
Ja, precis. Jag har en annan skräcksmak.
Ja. Mm. Nej, det i vilket fall. Vi har svårt att hitta vilken film det blir. Det är väldigt knepigt där. Har du tips? 10- och 11-åringar. De får inte drömma mardrömmar.
Nej.
Men det är kul om de blir lite rädda.
Jag hade nog gjort det. Jag måste tänka lite. Vi kan återkomma i slutet på avsnittet.
Ja, sant. Men du då, du har Obi hemma, den lilla filla hund. Det var jättelänge sedan du var med, Lisa. Nu har ju full fart här.
Mm,
och
precis.
Fått en ny familjemedlem, Obi, men inte Obi-Wan. Berätta.
Han är Obi-Zero än så länge, för han är bara 13 veckor. Nej, men jag har köpt en liten hundvalp. Och han har varit hos mig i 3 veckor nu. Och nu ligger han i mitt knä och försöker äta upp min hand för att han håller på att få tänder. Och i natt så har de sovit på mitt huvud. Det är väldigt mysigt. Men det är också ganska mycket jobb. Och sen
blir det mycket så här statisk elektricitet från Obis hår och ditt hår?
Nej. Det har jag nog inte märkt. Däremot så tycker han om att försöka äta upp mitt hår. Han försöker äta upp det mesta just nu. Nej, men så det är väldigt mysigt. Men om man hör någon som låter lite som antingen en pipleksak eller som gör någon slags försök till att skälla i bakgrunden, så är det antagligen han. Han väger bara 700 gram, så han har inte så mycket att komma med än.
Men lilla plötten. Tänk att ett helt organ får plats där i.
Ja, det är lite sjukt.
En massa små organ, ja, det är häftigt. Men för de som inte förstår vem Obi är eller följer dig i sociala medier, kan du beskriva utseendet?
Ja, han är alltså pytteliten. Han ser ungefär ut som en igelkott, fast med päls istället för taggar. Men han är en pomeranian, en liten spets, och är superfluffig. Och tar man bort allt fluff så blir det liksom inte så mycket kvar.
Kommer han behöva klippa sen under sommaren eller?
Nej, man gör inte det. De har någonting, alltså de har 2 former av päls. De har underull och sen har de päls ovanpå. Och om man bara borstar den här underullen så att den blir genomsläpplig, så ska den skydda mot både värme och kyla.
Häftigt. Det är nästan som ett popfilter. Jag tänkte på Obi när jag försökte testa olika strumpor här till mikrofonen, för jag glömde ta med popfiltret ut i stugan.
Ja, han hade nog funkat att sätta i vägen.
Ja, men vad fan, Lisa, du har ju hunnit lira en del grejer också.
Ja, lite grann faktiskt. Vi har ju LAN nu här i helgen i Göteborg. Vi har ju topplan den här helgen.
Som vanligt.
Precis. Så att igår så satt jag och försökte köta lite Modern Warfare-kampanj.
Ja, just det.
Tills jag tröttnade och började spela multiplayer som jag inte gör.
Hur lång tid tar innan du tröttnar? Jag satt ju sent igår och blev klar med kampanjen åt mitt håll och kände väl lite mätt mot slutet. Men berätta. Vart tröttnade du?
Nej, men jag kan väl spela någon timme eller så i sträck. Men alltså, det vet ju alla vid det här laget att så här, COD-kampanjerna är ju inte jätte uppfinningsrika på liksom, ja, på nya saker som händer, så att det blir ju lite, alltså det här är så himla konstigt, det blir lite repetitivt, och sen så spelar man multiplayer som är exakt liksom repetitivt. Jag vet inte vad det är, men nej, men jag vet inte, jag tycker alltså, ändå liksom för...
Nej, avsluta, du ska säga.
Nej, men jag tycker ändå liksom delar. Nu har jag inte kommit så långt. Jag kanske har spelat 2-3 timmar liksom. Jag är på det här på den amerikanska ambassaden nu.
Just det, och ska hämta ut kraken, höll jag på att säga. Det var ju helt fel. Men ja, paketet, The Butcher eller vad fan. Nej.
Ja, han håller Karkom. På. Ja, The Butcher håller väl på att ta över ambassaden, och ja, man ska försöka.
Ja, just det.
Ta The Wolf därifrån då. Så det är ungefär så långt jag har kommit, och Jag tycker ju kampanjen kanske är bättre. Det finns ju några saker som liksom har brunnit till lite.
Ja.
Typ när man skulle ta över det här huset. Alltså när man var en så här insatsstyrka och så skulle man in i något litet så här townhouse i London.
Lägenheten.
Ja, men precis, ja, mitt i natten. Och det var ju jävligt bra, tycker jag.
Alltså de spelar vidare på det i kampanjen, kan jag säga.
Mm. Jag hoppas det. Och sen så märker man ju att hela kampanjen har ju väldigt så här, det handlar ju om liksom Al-Qaida mot kurderna liksom och USA.
Och Ryssland är alltid bad guys.
Ja, precis.
Alltså det är, ja, det är, har du hunnit läsa och höra om kontroversen kring Death Highway?
Nej.
Att jag tror att det var under Kuwait. Eller, jag är väldigt dålig på, jag borde egentligen, om jag pratar så kan du bara googla fram Death's Highway. För det var ju ett krigsbrott som amerikanerna gjorde för länge sedan, där de skulle köra ut militära mål och jag liksom ignorerade att det var massa civila på marken, så de bombade ändå. Och det här skedde i Mellanöstern, och det finns ju, i och med att allting är fiktivt i spelet, så tänkte de att ja, men det är lugnt om vi gör en ganska uppenbar referens till Death Highway i spelet, men bara slänger in den repliken att ja, för 20 år sedan så bombade ryssarna det här och offrade civila såväl som militär.
Ja.
Så att de har ju skyddat sig bakom någon form av att allting är fiktivt, men samtidigt så är det en sån fruktansvärt uppenbar referens när de använder samma kodnamn för den här händelsen, det här krigsbrottet. Som jag har tolkat det. Men
ja,
i spelet så är det ryssarna då. Medan i verkligheten så var det amerikanerna som bombade både militär och civila.
Ja.
Vilket de har fått lite skit för. Och det finns massor av kommentarer från utvecklarna på det här också som inte jag har hunnit följa upp. Men det var en grej som var ett genomgående tema i spelet. Att jag kände att det var så uppenbart riktigt. Alltså det blir så jäkla uppenbart, för att visst, de drar in de här, vad det nu heter, Uzbekistan heter det här fiktiva landet som Farah och hennes bror Hadir bor ifrån. Och de är ju liksom rebellledare, de är ju ledare för The Free People, medan de ska störta tyrannerna och militären och få jänkarnas hjälp. Och hela tiden är ryssarna bara bad guys. Det är liksom hela deras, ja, det är hela deras roll.
Ja, och så man ni fattar inte bort riktigt det. Varför.
Nej, det blir bara en lämplig sån här
För det är då att liksom ryssarna har ju samröre med Al-Qaida, som det inte heter, det heter något annat, Al-Qaiana. Någonting väldigt likt här i alla fall. Och sen så är det då USA och Peshmerga, eller de här The Free People.
Ja, exakt.
Men ja, nej, men så att jag vet inte. Det är ju en del saker är ju roliga, men jag kan inte säga att jag har än så länge haft så himla kul liksom.
Alltså det finns ju några grejer i kampanjen som har, de testar ju ofta något nytt, och det gör de nästan varje år. Men här har de några grejer som är tänkta att påverka, kan jag tänka mig. Alltså det har ju varit hela pitchen för Modern Warfare, att det ska vara liksom, det ska vara on the ground och det ska vara realistiskt och det ska vara, man ska visa de fruktansvärda nackdelarna med krig. Och jag menar, första uppdraget, då inleds det med att man skjuter fosfor, eller ja, du skjuter fosfor raketer liksom på fienden när du är instängd där i hangaren, flyghangaren, du vet. Och så kommer man sen ovanifrån.
Mm. Ja, det är ju skitkul.
Ja, det är ju, men, och det är ju det här, en throwback till hur det var förr. Alltså 2007-utgåvan av Modern Warfare. Death from Above-uppdraget från 2007. Men just att man leker med de här kemikaliska krigsföring och grejer har ju varit en grej. Sen är det här jag stör mig på, vilket jag uppskattar att DICE har tagit fasta vid. Det är att när du spelar ett krig på annan ort än Storbritannien eller USA, eller med de faktionerna inblandade, så är det faktiskt lokaliserat språk. Och det älskar jag med Battlefield 5. Det blir en sån otroligt annan respekt för historia eller setting eller atmosfär eller nyans. Kanske inte historia, eftersom att de flesta spelen inte alltid vågar utge sig för att vara historiskt korrekta liksom. För det är viktigt att spelet är roligt, vilket man bör respektera, och de här fiktiva liksom scenarierna. Men det som är problemet här är att om jag spelar som en person som vars ursprungs, alltså vars modersmål är arabiska, och så ska den bryta på engelska hela tiden, till och med internt, till och med i liksom, ja, men det finns ett uppdrag när man spelar som arabisktalande, men man bryter hela tiden på engelska. Det blir så jäkla tydligt riktat. Och självklart liksom, så är det alltid ryssen som är the bad guy. Det är alltid den här ondska, hemska ryssen liksom som är the bad guy. Och jänkarna är, det blir på något sätt som att pratar du engelska, då blir du en del av, det blir nästan så här kolonialism, digital kolonialism.
Ja, ja,
att du är en del av jänkarna.
Ja, men lite så är det ju. Jag vet inte. Och sen så tycker jag också att, alltså, det är ju otroligt snyggt. Det är det verkligen.
Fruktansvärt snyggt.
Ja, det är usch, helt, ja. Alltså, ja, mycket av de här när de är i Uzbekistan eller vad det heter är ju helt amazing, ja. Liksom. Och som sagt, när man breakar in i det där townhouset, det är ju som att kolla på, vad heter det, Zero Dark 30? Vad heter det?
Ja. Zero Dark 30.
Ja. Det är ju helt, alltså, det är sjukt liksom, vad snyggt det är.
Ja. Men jag tycker de har många att, studios med på det.
Ja, men jag tycker också att så här, de kunde igen, alltså så här, de nöjer sig med liksom en medioker plott på något sätt. Mm. Eller nu har jag inte kommit till slutet, men jag tycker att så här, det kunde ju bränna till så mycket mer. Man kan ju göra så mycket mer när man tar ett grepp om det här med att, så här, med att man ändå förankrar mycket till verkligheten. Alltså det finns så mycket man kan göra för att få någon form av känsla för kampanjen, och det är det jag saknar i COD liksom. Att det är så här, ja, men visst, det är kul att springa omkring och skjuta folk, men jag känner inte riktigt något incentiv till varför jag ska göra det, för jag vet inte riktigt vad det är jag slåss för på något sätt.
Om man säger så då, det finns ju så här, nu kanske det är lite spoiler-territorium för vissa. Jag vet att det kanske skulle vara det för mig om jag var genuint nyfiken på att få uppleva de stora feelsen med en Call of Duty-kampanj 2019. Ja, men med det sagt, senare i spelet så finns det ju moment där det blandas in, alltså barnelement. Alltså du får ju till exempel spela som ett barn under ett stort segment. Och det är väldigt läskigt. Oerhört obehagligt på ett sätt. Alltså det blir ju ett hide and seek-spel emellanåt.
Jo, men alltså, det fattar jag ju.
Men det här jag tänkte komma till, just att de vill ta teman för att provocera och väcka tankar. Och det är det som stör mig. För att ännu senare i spelet så finns det ett tydligt, alltså tydligt och tydligt, det finns ett uppdrag där man är ett gäng kvinnor som liksom strider emot terrorister på grund av ett liksom scenario som jag inte behöver gå in på. Men jag kan bli lite så här, okej, okay, varför får jag inte spela som en kvinnlig protagonist i ett kodspel? Jo, man fick ju det när man kunde välja det i Black Ops 3 till exempel. Men en skriven kvinnlig protagonist, för Farah tycker jag är fantastiskt bra skriven till exempel. Men det som stör mig är att det känns som att man måste verkligen, verkligen, verkligen sälja in en kvinnlig protagonist. De måste ha gått igenom det absolut värsta tänkbara man kan tänka sig för att man ska acceptera att, ja, men okej, ja, men hon är också en bra krigare liksom. Den typen av cynism som växer i mig när jag tittar på hur de har behandlat liksom de här olika temana. Och sen finns det ju den här överliggande, ja, men alltså hela White Savior-tropen, den ligger som ett blött täcke över hela storyn. Tyvärr är det ju så liksom.
Ja, men alltså, man, om man nu vill att det ska liksom provocera, om man tar alla de här inslagen som finns från verkligheten, varför använder man det inte för att bygga en bättre story då? Det är ju jättemycket cinematics i den liksom.
Mm.
Men jag tycker ofta att de säger ganska lite, att det snarare är typ så här, ja, men att, jag vet inte, att man får se så här, en snygg miljö där det springer massa militärer och alltså så här, ja, men att det snarare handlar om att visa upp så här, fan kolla vad snyggt vi har gjort det här spelet, än att faktiskt bidra till liksom storyn på något sätt.
Ja, alltså jag tror att storyn är någonting många kommer tilltalas av, och jag menar, jag uppskattar ju den här typen av story när de försöker fokusera det lite mer, såklart. Och jag tänker ofta när jag ser vad de gör, att så här, föreställ dig om de inte måste ha Call of Duty med i namnet, vad hade de kunnat göra med sitt craftsmanship? För att det är ingen snack om saken att studion bakom, de studios som har varit med och bidragit, de är ju världsmästare på det här. Och skulle de kunna få ett fritt blad, ett blankt blad, och skriva något eget på, så har jag inte dugg tveksam på att det skulle vara något väldigt, väldigt bra och intressant. För gameplayen är ju, det går ju inte att ifrågasätta att gameplayen är snortajt. Det är ju bara som det är liksom. Antingen gillar man eller gillar man inte.
Precis, det är så jävla bra. Och jag har inte spelat någon co-op än. Jag tänkte att testa det lite idag. Men multiplayern är ju också helt amazing. Det är ju allt som liksom, var det Black Ops 3 som kom senast?
Ja, 4 va?
4.
Så vi gör det. Nej, Blackout. Ja, just det, precis. Mm.
Det är ju allt som den inte är liksom. Här är det ju, går man ju tillbaka till en mer klassisk liksom, Call of Duty multiplayer och det är nya maps. Alltså förra gången så hade de ju mycket gamla maps med. Och det var ju bara för, så här i efterhand så märker man att det var ju bara för att rädda upp en dålig multiplayer liksom. Nu är det ju helt nya maps och de är skitbra.
Stora också vissa. Alltså det är ju vehicles med och grejer, va?
Jag har bara spelat Domination. För att det är typ det enda jag spelar.
Ja, men vi måste testa det här med nya med vehicles, det är vad jag har sett i alla fall.
Jag gillar ju små kartor där det är mycket action. Och det får jag verkligen i det här game-modet i alla fall liksom. Man behöver inte springa några långa sträckor, utan det är liksom ganska mycket full action hela tiden. Det är jättekul.
Lisas dröm.
Ja, det är verkligen så roligt. Det är
en battle royale i en gympasal. Klart på 2 sekunder.
Ja, men lite så. Nej, men jag tror verkligen att mapsen har potential. Och jag kommer nog spela det rätt mycket. Sen är det ju igen...
Ja, men det måste vi testa.
Ja, men sen är det ju här igen att jag... det blir så stor skillnad när man börjar spela på konsol... Jag vet inte, det kanske inte är en konsolgrej, men det kanske är en kodgrej att folk inte liksom samarbetar eller använder mic liksom, utan...
Ja, just det. Det är lätt att bara matchmaker från soffan och sen låter man det vara liksom.
Ja, men exakt. Och det är ju inget gameplay liksom, eller så här, inget teamplay, utan man bara springer rakt in och sen så, ja, men det går mer på folks liksom individuella skickligheter än vad det faktiskt är att man jobbar som ett lag tillsammans. Och det saknar jag ju lite när jag är van vid att spela e-sportspel, när man pratar med varandra liksom. Och det var ju, jag kommer ju också verkligen ihåg att det var därför som jag tröttnade på de senaste COD-multiplayer-spelen. Så jag igen ska se om jag liksom kan hitta lite folk att spela med, för att jag tror också att det kommer höja spelupplevelsen väldigt, väldigt mycket för mig.
Vi kan ju spela tillsammans nu, det är det vi ska testa, Xbox och PS4, vilket är oerhört tacksamt, för att då kan jag spela med en kontroll jag är bekväm med när det kommer till FPS. För min egen del åtminstone. Men den här grejen med crossplay och exklusiviteter, det här var en viktig grej, för jag har två små saker egentligen bara som jag har kvar gällande det här. Den ena är ju det här med att PlayStation 4 har fått... ett exklusivt spelläge i ett helt år. Och länge gick jag och förmodligen många med mig och trodde att det handlade om, förmodligen är det många idag som tror att det är så, att Det är Spec Ops som är det exklusiva spelläget, vilket är ett spelläge från, kommer du ihåg Spec Ops sen gammalt?
Nej.
Man är spelare co-op helt enkelt. 2-2 som får utföra liksom uppdrag, PvE-uppdrag. Och ja. Så med tiden så vart det där populärt, så fylldes det på med nya uppdrag och grejer liksom. Via DLC. Och det som är här är att nu kommer en extremt, den är för sig obetydlig så där, men det är en svag spoiler efter eftertexterna till kampanjen. Vilket är så här, efter eftertexterna i kampanjen, det här är inte story-relaterat så där om man är beroende av det. Men då är det, då lägger spelet karaktärsgalleri liksom upp en tydlig så här, nu är det dags för Spec Ops. Liksom, nu har vi några uppdrag vi måste göra. Det är dags liksom att gå vidare. Nu måste vi kämpa för det här. Och det fick mig direkt att bara säga, men vänta nu. Ska jag på Xbox, för jag spelar på Xbox One, ska jag se det här och inte få tillgång till det? Vad fan är problemet? Men mycket riktigt, det har jag ju noterat att Spec Ops är inte vad som är exklusivt, utan det är ett läge i Spec Ops som är exklusivt, som kallas för Survival Mode. Och Survival Mode, det har inte jag på min meny eftersom att jag har inte det då. Jag har inte PS4. Men det är alltså typ ett hårdläge, ett hård mode. Och det är bara ett alternativ inom Spec Ops. Så att Spec Ops-läget och det här co-op-läget, det kommer man kunna spela oavsett plattform då. Och det är oerhört positivt i mina ögon, för jag har ju inte trott att det var så som var fallet. Så där kommer vi definitivt, jag är sjukt nyfiken på Spec Ops. Så har du inte redan bokat någon så lirar jag gärna Spec Ops.
Yep.
Men den andra grejen, det var den här dissonansen som jag kan uppleva. För att så Call of Duty och Modern Warfare-serien har ju inte varit rädda för att liksom skapa kontrovers. Alltså No Russian-uppdraget var ju en sån här klassisk kontrovers när man skulle skjuta ner en hel flygplats. Och ja, det inleddes precis med att de här ryska terroristerna sa, prata inte ryska, liksom, prata bara amerikanska, så att de inte förstår att vi är inhemska terrorister. Och det finns, okej, okay, nu kommer jag gå in kort i detalj på den här lilla sekvensen. Du har en terrorist under gisslan, du förhör den här terroristen, du får ett utsvar du vill ha ifrån den här terroristen i kampanjen. Och då tar man liksom in, då tar man in terroristens partner och barn helt enkelt i bilden. Och då får man så här frågan innan: är du med på det här eller är du inte med på det här? Och då får man välja om man så här: nej, jag avstår. Det här är på väg att gå åt helvete. Det här vill inte jag vara med och bevittna liksom. Eller liksom, ja, jag är med. Vi måste göra det här. Vi måste få ut svar. Och självklart väljer jag är med. Jag är all in liksom. Och då går man in där och så får man en pistol. Och så siktar man först på terroristen och terroristen säger skjut mig, du kommer aldrig få reda på någonting, bara skjut mig. Och så siktar man på liksom familjen, alltså på barnet och partnern. Och då är det ju snarare så här: nej, låt dem vara, liksom, jag berättar. Och så händer ingenting, får man inte ut någonting, det är som att terroristen bara liksom fördröjer. Och så trycker jag på avtryckaren mot familjen för att testa liksom. Okej, vad är det vad försöker spelet göra här, vill jag liksom se. Är det så att jag kan döda ena föräldern liksom, eller mot all förmodan barnet, är det det som spelet vill att det här ska hända nu? Och när jag gör det så klickar pistolen. Och då har man liksom inte, och då är det så här: okej. Det fanns inga bullets i, men alla varit livrädda och sen så stoppar man i bullets istället. Och då får man en sån här kommentar att okej. Ja, du gjorde det valet, okej. Okay. Från sin kollega Price då, som står bredvid. Så man får en kommentar på vad man gjorde. Men sen när man har de där kulorna i och då får man ju ut svaren man behöver från terroristen. Och då sitter man där liksom i alla svar och sen så lämnas man ensam i rummet med dem när man har fått svaren och ska bege sig vidare till nästa uppdrag. Och då är det just den här grejen liksom av att okej, nu har man en laddad pistol och här sitter man med en rädd familj varav ena är skyldig terrorist liksom. Och då testar jag alltså, för återigen, vad är det spelet vill här, för att Price lämnar den och säger så här: okej, du gör det du behöver göra liksom, och lämnar den där ensam. Och då provar jag och skjuta, ja, alltså av högst analytiska anledningar, bara testa vad är det spelet försöker få mig att göra här, vad är det de vill att man ska kunna göra, hur reagerar spelet. Självklart så kan jag inte ens skjuta familjen, det går inte, jag kan trycka det hur mycket som helst, ingenting händer.
Nej.
Så att det är ju så hård censurerat mot den typen av scener, men jag kan skjuta terroristen. Mm. Och det är ju fruktansvärt i sig liksom, man har fått de svaren man är ute efter.
Mm.
Men det som händer efter den här väldigt potentiellt tunga scenen, liksom, där spelet vill att man bara ska agera på ett schysst sätt, och där de vill att man skulle tänja på sina gränser, det var uppenbarligen där man klickar med pistolen så att man får den här kommentaren, alltså du är en kall jävel liksom. Men i efterföljande cinematisk sekvens så sitter ens egen karaktär och ifrågasätter hur jävla kall Price är. Det är som man bara, nej! Det är inte så det den här dialogen ska gå. Den här dialogen ska ju gå tvärtom. Att, hur tänkte du? Behöver du kanske prata med någon? Ska du fortsätta göra det här? Det är ju så man ska ha dialogen. För det är man själv som är den här helt vansinniga som är beredd att döda familj och barn och grejer.
Men är det för att spelet tänker att man inte gör det och att Price till slut får göra det? Liksom?
Ja, att det är Price som är den kalla, roa jäken.
Jo, men alltså, är det du gjorde fel då, enligt spelet? För grejen är att så här, COD är ju extremt linjärt. Det känns ju aldrig som att ett beslut du tar, att det har någon betydelse. För att gör inte du det själv? Alltså, om det är så här, okej, nu går vi in i det här. Här finns det någon... ja, men som till exempel när man går in i det här townhouset, så är det ju en kvinna på övervåningen då. Och när man kommer in där så ser det ut som att hon är oskyldig. Men och om man inte skjuter henne själv så skjuter ju Price henne.
Just det.
Och så visar det sig att hon har en detonator till en bomb liksom.
Ja, men det är så rättfärdiga liksom.
Ja, men precis, men man är också så här, men varför kan jag inte få välja ifall jag vill skjuta henne eller inte, och sen så kan spelet reagera efter det.
Exakt. Och jag menar, de här insinueringarna på att Price ska vara den här, jag menar, Jack Bauer i 24, eller liksom any means necessary for the greater good, och liksom, det finns någon replik där, jag menar, vi skitar ner oss för att världen ska bli lite renare. Ja, okej, okay, liksom. Patriotism 2.0. Men just hela den här, just den dialogen, eftersom att jag tror att det här är en av de scenerna som ska tillhöra det mer liksom effektfulla i spelet. Och då man verkligen testar barriärerna och ramarna kring den som jag gjorde för att jag ville se, då framstår ju jag som en totalt skadad, any means necessary, liksom har gjort det här för länge, borde gå i pension eller sätta sig i fängelse. Men efterkommande liksom scen så har manus snarare lagt upp som att man är där och är chockad över vad som man precis har upplevt. Vilket, det blir total dissonans.
Ja, det låter helt konstigt.
Ja, det är olyckligt. Och jag vet inte om jag... På något sätt är jag glad över att de inte tillät spelaren göra sådana saker. Men samtidigt att försöka insinuera att alternativet finns, att du är så pass, att det är så allvarligt läge, det är ju lite så här, det är lite vilseledande. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på vad jag känner inför det. Men liksom, ska du göra det så gör det. Försök inte häfäsa, för att då blir jag bara cynisk.
Mm.
Och det är nog bättre att du inte försöker göra det alls. Jag menar, bättre att göra ett spel om där man går runt och kramar varandra så blir det fred.
Ja. Jag tror inte det skulle funka i COD, men...
Det hade varit grovt, alltså. Spec Ops. Hug. Ja, men vi ska i alla fall... Vi måste ju plöja lite multiplayer. Såklart. Jag skulle säga att det inte är min favoritkampanj. Alltså, gameplaymässigt så är det nog den bästa kampanjen på många år, tycker jag. Gameplaymässigt är det här, det är så top-notch, det är otroligt väl avvägda ställt segment. Det finns många, många fler än det här fantastiska huset i London. Så att rent gameplaymässigt har de gjort superbra, och sen som du säger, supersnyggt. Sen just det här inramningen, berättelserna, temat.
Sen måste jag ändå säga att NPC:erna är fortfarande lite för dumma i huvudet.
Alltså, skoja inte. vi skulle kunna gå på 10 minuter till bara om det. Jag har ju testat dem också. Jag gör alltid det, vet du. Jag testar alltid så här att man blir skjuten när man är tillfångatagen, ska kunna gå framåt. Det är en vakt som knuffar en. Jag brukar alltid vända mig om och gå mot vakten tills jag blir nedskjuten. Liksom att få börja om för att testa att okej, okay, ja, men det är väl lite realistiskt liksom. Men nej, det är inte alltid ett. Istället så går den där vakten och knuffar mig typ 10-20 gånger innan jag tröttnar.
Ja, precis. Ja, ska vi liksom wrappa upp Modern Warfare där för den här gången?
Ja, ja, det finns så mycket att snacka om det här spelet så att det kommer vi kanske återkomma till. Jag vet att Douglas har en hel del att säga om det också.
Ja, det är bra. Jag ska spela färdigt kampanjen kanske och återkomma.
Ja, men jag tycker att du borde göra det oavsett. Det vore kul att höra din take på många av de här sakerna som tas upp. Den är inte så lång, den är ju 6-7 timmar max.
Ja, nej men precis. Man brukar ju ta sig igenom den om man bara liksom, om man anstränger sig lite.
Ja, en timme om dagen och sen är det klart på en vecka.
Ja, så får det bli.
Men vad fan, vad hade du plöjt mer? Hade du Factory? Alltså, du har ju snackat om dina här sköna PC-spel som jag också blivit sugen på. Factory inte var, det var något annat, Cleaning Factory. Men Factory hade du spelat.
Factorio. Heter det? Ja, precis. Har jag pratat om Factorio innan? Har vi pratat om Sierra Cleanup också?
Nej, du har bara berättat om det när vi har hängt, men jag har inte någon aning om... okay. Alltså jag har förstått det här med att döda, alltså städa upp efter Doomguy typ. Men Factorio har jag inte förstått.
Nej. Nej, men det är ju två spel som jag har spelat ganska mycket på senaste tiden. Bara för att snabbt nämna då, Visera Cleanup Detail är ett ganska roligt... alltså det blir ganska roligt som partyspel typ, eller LAN-spel när man spelar ett gäng. Man ska helt enkelt städa upp efter det har varit typ ta en forskningsbas där man har fött upp konstiga saker och sen har de gone wild och mördat alla där. Så att det finns på en map så är det massa gore med liksom mänskliga och inte mänskliga kvarlevor och sen så ska man städa upp det. Det är väldigt roligt.
Alltså får du så här en mopp och ska försöka skura upp bendelar eller?
Du får en mopp och hinkar och sen så har du så här lådor med biologiskt avfall i och där lägger du liksom kroppsdelar och sen så svabbar du bort blod och andra saker.
Alltså det måste vara som belöning när det är rent och fint.
Ja, det är helt det är oddly satisfying måste jag verkligen säga.
Är det så att man förstår, man får en förståelse för de här, du vet de här The Cleaners som har gestaltats i många filmer, att man får en förståelse för deras fetischism kring att städa upp efter massmord eller såna här saker? Det är ett mörkt avsnitt idag, känner jag.
Precis, jag har aldrig sett det. Men, nej, men jag vet inte, det är ju väldigt humoristiskt gjort liksom. Men det finns en liten story i spelet också, även om liksom, egentligen är ju mapsen ganska fristående. Men, nej, men jag vet inte, det är bara väldigt kul att göra det tillsammans. Framförallt så är det ganska bra om man vill öva på sitt teamplay, för att det är ju liksom blod på en del ställen på marken då, och så fort man går i det här blodet så blir det ju blodspår efter den.
Så ja, just det.
Är man många, det som händer är ju att det blir bara mer och mer blod över hela mappen, för alla bara går och sprider runt det där. Nej, men det är ett kul spel att liksom ta några öl och spela ett gäng tillsammans en kväll.
Alltså det där är ju hög streamingpotential också.
Ja. Ja. Nej, och sen Factorio då, som är ett jätteroligt och jättenördigt spel. Man har kraschat på en planet, ett ganska klassiskt upplägg. Man har kraschat på en planet. Där finns det massa resurser, men det finns också aliens, liten bitare till exempel, som vi också har döpt Obi till efter Factorio då. Och man ska helt enkelt börja liksom från från grunden med att bygga. Man hittar kol och sten och så kan man hugga det och så kan man smälta ner det och göra grejer, och så bygger man mer och mer avancerade och komplicerade saker. Och till slut så har man en hel liksom stor fabrik där man, det är ju lite så här att du tillverkar någonting uppe i vänstra hörnet som behöver ta sig ner till högra hörnet för att bli någonting annat liksom. Ganska dålig förklaring.
Okej, ja precis. Nej, men jag tror jag förstår precis. Det är en kedjereaktion man skapar med varje ny grej.
Ja, men precis. Och ju längre in i spelet man kommer, alltså man kan ju hålla på med det här i liksom hundratals timmar, så får man mer och mer avancerade saker. Så att nu har vi kommit så långt att vi har mycket robotar som gör saker åt oss.
Ja, just det, okej.
Och samtidigt då så måste man
skyddas. Men gör man själv ingenting då? Då är det bara att man så här micromanagement på ena stället till andra stället liksom.
Ja, men precis. Alltså det här, du måste ju alltid typ utöka. Ju mer grejer du gör, du forskar ju också fram nya saker under tiden. Så att ditt slutmål är ju liksom att du ska kunna forska fram en rymdraket och åka därifrån.
Ja.
Ja. Men det tar ju...
Har man kommit dit? Ja, det är inte så att man har kommit dit, nej.
Jag har inte kommit dit.
Hur många timmar upp i det? Fördröjer du det med flit?
Nej, det gör vi nog inte. Men alltså det är så här... Man kommer ju också till ett läge att när, alltså först så bygger du ofta din bas liksom runt så här befintliga källor av liksom järn, koppar, kol, sten och liksom så. Men sen så tar ju det slut efter ett tag. Och då måste du ju liksom utöka, alltså då måste du åka runt på mappen och leta efter nya fyndigheter. Och då, om säg att järnet tar slut och så finns det en ganska långt bort, då får du bygga järnväg dit för att hämta det till din bas liksom. Så det är ju inte så här att att järnet håller för alltid liksom.
Nej.
Jag har spelat 77 timmar ser jag på Steam och har
tror du att det finns ett där du skulle kunna ha tagit dig i mål på de här 77 timmarna? Eller det är
jag tror att det går speedrun. Alltså jag tror att någon har speedrunnat det på liksom någon timme eller sådär. Men då vet man ju också exakt i vilken ordning man ska göra saker och hur man ska bygga saker och liksom hur allting fungerar.
Timing och sådär.
Ja, för det är också ganska så här, det är ganska komplicerade mekanismer i liksom... Ja, men när du börjar liksom automatisera saker och så, hur hur man programmerar sina robotar och sina tågspår liksom, så att de ska gå rätt och de ska inte köra in i varandra och alla sådana där saker, det tar ett tag att lära sig det där. Så att det, för att man ska kunna göra det på väldigt kort tid, så måste man redan ha lagt 100 timmar på att förstå spelet liksom.
Jo, men precis. Ja, men det är väl den klassiska liksom. För att speedrunna ett spel så behöver du ha spelat det mer än någon annan.
Ja, ja men lite så är det. Så att för min del då, jag spelar ju med en med Kevin som har redan plöjt ner ganska många timmar i det här. Så att han lär ju ändå mig grejer som jag, så att jag inte behöver liksom lära mig själv, eller man ska säga, det hade det tagit ännu längre tid.
Ja, just det. Fuska lite. Ja, kolla guider på nätet och fråga polarna.
Mm. Ja, men precis. Det finns en väldigt bra Factorio och Reddit också.
Det måste jag ändå säga en throwback bara. Det är ju jävligt skönt att man aldrig har behövt kolla en guide när man spelar Call of Duty-kampanj. Det är bara,
nej.
Det är bara rakt fram. Gå dit.
Man kan inte gå fel. Man kan maximalt gå lite till höger eller lite till vänster. Det är den vägen man kan välja liksom. Men det är ju inte direkt open world.
Skjuter fel mål. Nej. Kom här, vi börjar om. Skjut där.
Ja, men precis. Men om man tycker att sånt här är lite kul skulle jag säga att det, man verkligen bör ta en titt på Factorio. Det är ett av de absolut bästa spelen som jag har spelat, och det kostar ju i princip ingenting och man får jättemycket speltid, och spela gärna med en kompis så har man extra roligt tillsammans. Man kan också liksom, kan bli mycket diskussioner om hur man ska bygga sin bas och om den är snygg eller ful.
Just det. Kul ändå, för att du är ju brett spektrum där.
Ja, verkligen.
Ja, men det är liksom det är de här väldigt så här hospital och den här typen av build sims eller vad fan man ska kalla det. Och sen så är det direkt hopp in i COD. Det är typ det är det jag tänker på när jag ser dig. Ja, förmodligen Obi nu då framöver också.
Ja, precis.
Ja. Men vad fan, för jag ville lägga till någonting om, för att jag hade en fråga om den här typen av spel. Du har ju spelat lite Hospital också, du och Lilly båda spelade ju Alien DLC:n där. Alltså de fortsätter ju pumpa ut DLC:s till det här spelet hela tiden. Vad säger du?
Men det är ju väldigt kul.
Är det så?
men den här Alien DLC:n tycker jag är helt amazing. Alltså just för miljöerna. Det som händer då är ju att ens sjukhus blir infiltrerat av aliens, så ska man försöka hitta dem. Medan man såklart manager sitt sjukhus som vanligt. Men miljön är väldigt så här snygg och rolig, och liksom så här 50-talets Roswell area 51.
Aha.
Ja.
Det är inte så att det här är en extension på det man redan har byggt då i flera timmar, utan det här är helt nytt, menar du, from scratch, i en ny setting?
Det är ju nya sjukhus man får. DLC:n är ju liksom nya sjukhus. Och man har ju en stor karta då. Och de DLC:n som har kommit har ju dels varit då en som är Yeti, tror jag den heter, Yeti Hunter eller något sånt där. Och den är ju i lite kallare områden då. Sen finns det ju en som är där det är tropisk värme, och sen är det den här då som är lite mer så här ökenstad.
Area 51 grannen.
Ja, exakt. Så att jag tror det brukar vara tre sjukhus per DLC. Så att det är ju inte liksom, man klarar ju av de här ganska snabbt ifall man bara vill göra det grundläggande. Det finns ju alltid ett grundläggande steg för att liksom klara mappen. Sen kan du göra ytterligare två för att för att bli liksom 100% eller vad man ska säga. Men så det är inte massor med speltid på en DLC, men det är ett väldigt humoristiskt spel och de är väldigt duktiga på att använda det i sina DLC:er, så det är väldigt kul. Alltså jag har lagt väldigt mycket speltid på Two Point, måste jag säga.
Tror du att du skulle ta upp det på konsol om det, när det väl släpps på konsol, för det gör det ju snart?
Nej.
Det är inte ett konsolspel för dig? Nej.
Nej, det är det nog inte. Men det har ju också att göra med att jag är så här gammal. Alltså jag kommer ju från Team Hospital från början. Alltså det som är grundspelet. Eller grundspelet, vad ska man säga? Alltså Two Point är ju bara en remake på Team Hospital. Det är ju extremt likt. För mig är det väl ett PC-spel. Men om man hellre vill spela på konsol så går det jättebra att spela det på konsol, kan jag tänka mig.
Mm.
Det är ju inte någon avancerad playmekanik liksom.
Och det är inte tidsbaserat så att du snabbt måste kunna managementa när du bygger.
Nej, du kan ju pausa ifall du vill. Ja. Ifall du inte vill att tiden ska gå så kan du pausa och så kan du bygga och så kan du köra igång igen. Liksom.
Ja, just det. För jag tänkte när man drar liksom, alltså att kontrollera en överskådlig karta över ett sjukhus och gå till rum A som ligger 30 meter bort från rum B. Liksom, det är ju lätt att göra med kanske tangentbord och mus. Men ska man göra det med en handkontroll så måste det finnas system för det som gör att det är enklare, tänkte jag.
Ja, precis. Nej, men det blir kul att se hur det funkar.
Ja. Fett, du. Fan, det blir mycket Activision Blizzard för att den är omöjlig att slita sig från. Jag tänkte ju som fan på det här. I fredags kväll så satt ju vår kära Lilly och hennes syster. De är ju i USA nu på, det är USA va? BlizzCon. Anaheim Center. Jag tror det.
Ja, ja. Mm, ja.
Ja, exakt. Så hon är där och det ska bli superkul att höra om Lilly kan berätta lite mer om sin resa sen när hon är tillbaka. Men det avtäcktes ju en del spel. Diablo 4. Warcraft 3. Och inte minst såklart Overwatch 2 som väldigt många hade förmodligen sett fram emot. Om alla 50 miljoner spelare av Overwatch har sett fram emot det eller inte, det vet jag inte. Men det är blivit en stor grej sedan det släpptes 2016. Min bild av Overwatch är när min son spelade och turneringar inom e-sport, inte minst hos FL. Lisa Lind, korrespondent Göteborg, vad tror du om Overwatch 2? Vad gör det för er community? Har ni många Overwatch-spelare som du tror kommer att hoppa över till den här? Eller kommer det kanske vara så att vi ser en splittrad bas de första åren?
Ja, alltså jag har inte hunnit kolla så jättemycket på vad det Overwatch 2 faktiskt innebär. Men så som jag har fattat det så är det som Overwatch 1, men med några tillägg att man ska kunna spela mer själv också. Att inte bara liksom multiplayer.
Det som är i korthetet, de kommer att lägga in ett PvE-läge där du och man kan vara 4 stycken vänner som tar sig an uppdrag mot NPCs då. Och det här är ju för att fortsätta driva på storyn i Overwatch-universumet. Så att det kommer vara ett co-op-läge mot datorn och sen utöver då de här 6 versus 6 i multiplayer.
Nej men alltså absolut, jag tror att det kommer funka jättebra. Jag ser också att när vi jobbar mot liksom yngre spelare med båda våra föreningar så är det bra med ett PvE-läge för att vi ser ofta att så här, yngre spelare är inte lika tävlingsbenägna, de spelar fortfarande för att det är liksom kul och om man inte har stenkoll på vad ska man säga, liksom tangentbordsmekaniken eller vad man ska säga, så det blir oftast tråkigt att gå in och bli liksom förstörd i en multiplayer match liksom. Vi ser ju när vi kollar på Fortnite till exempel, så de yngre barnen leker ju hellre runt i de här sandbox modesen liksom, eller play mode, än att faktiskt spela Battle Royale liksom. Så det tror jag liksom att man öppnar upp för en ny spelarbas. Det blir ett steg, ett insteg som inte riktigt kanske finns just nu. Och sen har ju Overwatch jobbat på väldigt bra redan med loren runt omkring spelet och karaktärerna. Och det just känns det som att det tar de ju bara ett steg längre nu och gör ännu mer storydrivet, vilket jag tror att många av våra medlemmar uppskattar. Vi vet ju att det är många som tycker om just det här med loren runt omkring, och med tanke på att Blizzard jobbar väldigt bra med representationen av olika spelare, så tror jag absolut att det här kan bli jättebra. Sen vet jag inte själv vad liksom Blizzard har tänkt att göra med Overwatch 1. Och det ska bli kul att höra, för på BlizzCon nu så går det ju att testa Overwatch 2. Jag vet inte riktigt, har det kommit någon release date?
Nej, inte vad jag har sett. Alltså det, vi har fått ett mejl. Om man inte har tittat på allting så har vi fått ett mejl. Och det som är det enda de avslutar med efter alla sina uspar, det är för mer information, besök playoverwatch.com. Så att säga. Ja. Så att det, jag kan så gissa att det kan ju vara någonting som släpps i kanske slutet på nästa år på samtliga format, inklusive kommande konsoler.
Ja, ja men så kan det vara. Och det ska bli intressant att höra nu med Lilja och Cornelia då, som är på BlizzCon och har fått testa och spela och se hur det skiljer sig. För så, som jag förstår det så har de hotat upp spelmotorn lite grann. Och se vad det gör för spelet. För att det låter ju lite på Blizzard tycker jag som att alltså det är så mycket ändå som är likt från Overwatch 1. Det är inte så att man börjar om med helt nya karaktärer utan de följer ju med.
Nej,
till
alla
Overwatch 2.
Hjältar följer med, precis. Mm. Så är det. Det kan jag bekräfta direkt att alla hjältar följer med och så kommer de tillföra en massa nya.
Och så det låter. Men det låter ju lite som att de tänker pensionera Overwatch.
Ja, men det är det enda, det går ju inte att göra på något annat sätt. Om de justerar någon mekanik, typ lägger in så att här i tvåan kan alla ha två ults på loppet av 10 sekunder. Liksom. Jag menar, det finns ju en balans ifrån ettan som spelarbasen måste kunna förvänta sig i med det nya. Det stora dramatiska i sådana fall, om man bibehåller exakt gameplay, det är väl bara att folk får acceptera att man offrar de gamla kartorna. För det har jag inte riktigt sett här, att man tar med sig alla kartor från tidigare. Utan det är att den här stöttar bara större kartor.
Ja, men jag såg ju någon trailer med de maps. Ja, jag vet inte. Jag är lite osäker på faktiskt om de blir kvar eller inte. De har ju presenterat ett antal, eller man har i alla fall sett nya maps. Men jag vet inte vad de tänker med de gamla faktiskt. Så vi får se.
Den här tycker jag är intressant dock, för det låter som att det är samma motor. Alltså uppgraderingen i grafik var ju en grej som var stor förr i tiden. Nu för tiden känns det inte som att det är så viktigt längre. Ja, i och för sig. Tills man får se det själv liksom, typ som i Modern Warfare och bara häpnas. Hänföras av skönheten. Men här står det: "This game, eller the game also introduce visual enhancements designed to bring players' favorite heroes and their new looks for Overwatch 2 to life in greater detail." Det står ingenting om visual enhancements kring världen, utan bara alltså, hjältarna. Frågan är om det är exakt samma spelmotor, alltså utan några dramatiska uppgraderingar. Hur skulle ett snyggare Overwatch se ut egentligen? Jag har aldrig spelat Overwatch till den graden av att jag skulle kunna avgöra att det vore så skönt om de hade bättre kantutjämning eller bättre skuggeffekter.
Ja,
eller...
men var det inte lite med detaljrikedomen på kartorna också? Alltså kartorna är ju ganska ändå liksom så här...
Platta, va?
Ja, men precis. Alltså man kan inte göra så mycket. Det är klart man kan gå in i ett hus och vissa... Men liksom, man kan ju inte skjuta sönder ett hus till exempel.
Ja, just det. Och det lär inte gå nu heller, nya.
Nej, men vi får se. Mm. Men jag tänker att vi får komma tillbaka till det när det kommer väl säkert mer info ganska snart, kan jag tänka mig.
Ja, det var mysigt i alla fall att se att det där kom och sen kunna liksom länka trailen till... Jag slängde iväg ett sms till Malcolm. Han hade ju ingen aning, han följer ju inte sånt här. Men för honom är det ju superkul såklart då. Kunna få liksom förnya sin kärlek för Overwatch.
Ja.
Så att det ser jag fram emot.
Ja.
Sen var det ju, alltså det är ju så här elefanten i rummet för de flesta som har följt Blizzards. Nu dunkar de på här utanför, har jag huset, stugan. Men det var ju just det här Hongkong-incidenten, den har du ju hört om.
Ja.
Fan, vi har inte snackat så mycket, Lisa. Satan, det var länge sedan. Det var lite smått i chatten. Du har följt upp det. Obi has stolen you from us. Men där gick de ut i alla fall och sa att vi ledde inte upp till den höga standard som vi satte för oss själva. Och för det ber vi om ursäkt och tar på oss ansvaret. Liksom. Och det här... Det är ju många som tycker att det är med rätta skäl väldigt tom ursäkt till sättet de hanterade han streamen eller Hearthstone-spelarens liksom shoutout till Hongkong-protesterna. Sådär. Så att det var ju lite tråkigt att se att de inte gjorde något mer om det. För jag satt faktiskt när jag kollade på Overwatch 2-trailen och började så här. Jag började nästan få så här tårkanalerna aktiverades. För att när musiken eskalerade, det finns ett segment i Overwatch-trailen, Overwatch 2 då, den är ganska lång, 3 minuter. Och liksom så kommer den här new look. Och så får man se liksom alla hjältarnas nya dräkter och grejer. Och musiken och crescendot och det är episkt och det är explosioner. Och det är liksom, Overwatch 2 är här. Så fick jag en bild framför mig att de hade... Jag var, tänk om de hade satt upp mig med en gasmask. Alltså inte mig som jag, utan karaktären, hjälten mig. Mm. Med en gasmask med orden Free HK, liksom HK, ingraverade. Och liksom, tänk om de hade gjort ett sånt jäkla statement. Det händer ju aldrig, det är ju bara liksom king of wishful thinking. Men i allt det där, hade de gjort det, det hade nog varit... så konstigt på många sätt, men också så häftigt att se ett sånt statement. Men det hände ju inte, så att jag vet inte varför jag sitter här och spekulerar kring det. Det var bara en tanke som dök upp. Man blir så trött ibland på sättet som företag inte riktigt vågar sticka ut näsan liksom.
Ja, men det är
göra
väl
det rätta, va?
Precis. Det kan vi ta ett eget avsnitt om någon gång kanske.
Mm. Ja, det finns. Klämmer in det här och där.
Ja, precis. Nu Aron, så ska jag åka och masta av en båt.
Jaha. Jaha. Mm. Och Obi då? Hur klarar Obi det? 700 gram. Ska han bära?
Han kan väl sitta längst upp.
Vi ska också åka och förbereda. Det är dags att förbereda kvällens skräckfilms-event för små barnen. Så ska vi packa ihop stugan och röra oss hem. Hörru, fan vad kul att chatta med dig lite igen, Lisa. Det var för länge samma. Sedan alltså.
Verkligen.
Vi får följa upp med lite spec ops eller multiplayer som vi brukar göra när kod släpps.
Det låter som en bra plan.
Ja. Hörrni, sociala medier, där finns vi. Opnavardar, såklart som vanligt. Man kan även titta in på hemsidan opnavardar.se om man känner för det. Där finns det lite andra grejer. Jag hoppas att ni har lyssnat på Jespers fina krönika också. Som vi släppte här förra veckan. Där han behandlar manlig närhet i spel. Om inte så gör det. Det kanske kommer en ny krönika inom kort. Tills vidare musiken. Håll i dig, Lisa. Vem är det som gör musiken?
Django Reinhardt.
Har skrivit den. Fantastiskt. Han har skrivit Swanee River. Men det var Lavilla Tulo som framförde den versionen man hör nu.
Just det.
På harpa i alla fall. Jesper Ringhög gör för fina omslag som vanligt. Ja. Och Twitch, just det, det var den. Twitch, där kanske, om ni har tur så kanske ni ser mig och Lisa och kanske Douglas försöka spela crossplay i COD. You never know. Det är bara att hålla ögonen öppna. Tack för den här gången, Lisa.
Tack själv.
Ha en supertrevlig helg och hälsa Olby.
Det ska jag.
Tja.
Hej hej. Thank you.